Då vill jag hälsa er alla mycket varmt välkomna till det här seminariet som har rubriken När Gud kallar den som tvekar. Det finns nog ganska många som Gud vill kalla, men som av olika anledningar inte känner den där säkerheten från början. Bengt Axelsson, en härlig broder, pastor och föreståndare i Fiskebäcks missionsförsamling, ska lotsa oss genom ett bibelstudium om det här som kan ha betydelse för oss och genom oss när vi kan uppmuntra och inspirera andra i det här ämnet. Varsågod och Bengt.
Jag ställer igång en timer där så vi stannar när det är dags. Ja, fint att vara här och se er. Bengt Axelsson heter jag. Jag är gift och jag har 4 barn, 1 adopterad och nu 3 barnbarn. Jobbat i 14 år snart i Fiskebäck som pastor där och varit pionjärarbetare tidigare. Samarbetat med Fouad i Hjälbo. Ja. Och Johannes, ja. Johannes, precis. Är det någon mer så jag inte missar någon? Det här ämnet att... Gud kallar den som tvekar. När jag har förberett den så har jag tänkt rätt mycket på att jag tror att vi har en armé av människor som Gud vill ta i och hjälpa till att se att även om jag tvekar, även om jag tvivlar eller känner mig obetydlig och svag, så har Herren en uppgift för oss. Och det är väldigt spännande. Och jag ska bara liksom nämna några olika ställen i Bibeln där vi verkligen har många faktiskt som just har den här erfarenheten att man tvekar eller tvivlar på om man har kraft nog eller om man är rätt person och allt det här. Så det är många som har gått före i Bibeln och känt på det här sättet. Man kanske tycker man är en syndare. Man kanske tycker man ber för sällan. Man kanske tycker man inte kan tala. Och så. Men Bibeln vittnar om något annat. Att det är okej att känna sig liten och obetydlig och svag. Gud har ändå en kallelse till oss precis alla. Det är inte bara pastorer eller missionärer. Utan det är vi som tror på Jesus Kristus. Och han har ett uppdrag för oss. Det är ju Petrus kanske och Paulus som var lite kaxigare då, och Petrus som trodde mer på sig själv, där verkligheten visade sig något annat, där han fick upprättas av Jesus när han får bekänna sin kärlek till Jesus, eller hur? Och så likadant Paulus som var kaxig också, trodde han visste precis vad Herren ville och så, men som fick ödmjuka sig. Men de flesta av oss så känner vi oss obetydliga, svaga. Vi kanske tvekar av massa olika anledningar. Så vi ska ge oss in i det. Jag vill be en bön här just nu för oss som är här. För Herren ser ju dig och mig. Och jag ber först själv, bara personligt. Sen läser jag en bön som finns. Det är Magnus Malm kännetecken. Men det är en bön hämtad ifrån Filipperbrevet. Så vi ber. Herre, tack för din godhet. Tack för din kärlek till varje människa. Att du hela tiden söker varje människa. Söker visa på din kärlek. Söker kontakt och relation. Vill rädda oss, frälsa oss och föra oss in i ditt rike. Tack för det. Tack för mina vänner här. Vi är trossyskon. Och jag ber och vi ber att din röst ändå ska få höras i vårt innersta. Även om det finns många liksom andra röster som kan höras. Som kanske är från oss själva eller från annat vi har hört. Men tack för att du är här och vi ber att du ska välsigna den här lilla stunden. Jesus, du ägde Guds fullhet men vakade inte över din position. Du avstod från allt och kom som en tjänare. Du blev som en av oss, delaktig i all vår mänsklighet. Du var ödmjuk och lydig in till döden. Döden på korset. Därför är du upphöjd över allt. Och ditt namn står över alla namn. Därför böjer jag mig inför dig och bekänner dig som Herre. Fadern till ära. Och ber om nåden att följa dig i ödmjukhet och lydnad. Amen. Då ska vi se. Det är svårt att räkna på hur mycket tid det tar när man ska liksom tänka ut. Jag har inte testat detta, så vi ser hur långt vi hinner. Men Mose var ju en som hade väldigt bra ursäkter när Gud kallade honom. Han sa: vem är jag? Kommer de att tro på mig när jag talar? Eller jag har svårt för att tala. Men Gud lovade hela tiden, gång på gång, att han med tecken och under ska gå med honom. Ändå så är Mose tveksam. Trots flera gånger att Gud lovar han ska gå med honom. Till slut lyder Mose. Kanske är inte tvekan eller farhågorna helt borta. Men han bestämmer sig för att lyda och följa och gå på vägen. Ester var livrädd och tvekade. Inte så konstigt, hon kunde ha blivit dödad. Ester som fick chansen att gå in för kungen. Men hon visste inte riktigt vad det skulle resultera i. För kungen hade inte kallat in henne. Och hon gjorde det för sitt folk och på ett uppdrag. Till slut övervann hon sin rädsla. Och hon litade på Gud. Jag tror att det var själva centrum. Litade på Gud. Kung Saul, när han kallades, han var ju bra en gång i tiden. Första när han kallades, så var Samuel och han skulle smörjas och så kom han inte. Han var inte där. Och så står det att han gömde sig bland trossen, står det i folkbibeln. Han gömde sig, vi ser vad det står, borta i lägret i Bibel 2000. Det där ordet trossen, eller det handlar om sitt bohag, sina saker, sina redskap. Och det har en rot, det här ordet, i att färdigställa. Och jag tänker att Saul, han gömde sig i att göra färdigt alla sina saker och greja med sin båt och sitt hus och sina ägodelar. Och till slut, det tar aldrig slut. Jag tror att det är många av oss som kan hamna där. Att man gömmer sig, för man vågar inte riktigt. Jesaja hade orena läppar, kände han. Jeremia, han var för gammal. Det är ju jag. Jag är för gammal nu. David, han trodde inte att han var utsedd. Och ingen trodde att han var utsedd. Så han var kvar ute på fältet. Inte ens Samuel. Han trodde det var äldste sonen. Ja, Eliab. Men Herren lärde Samuel vad Herren ser. Han ser innanför. Så här är många exempel på sådana som har tvekat och varit osäkra och haft frågetecken och inte har velat kanske eller inte vågat och varit rädda. Men vi ska gå in på Gideon, har jag tänkt idag. För Gideon är väldigt spännande. Och jag ska försöka gå in på lite av detaljer där. Men han var tveksam, han var rädd och han var besviken på Gud. Det är ju också en faktor. Vi kan ju också vara besvikna på Gud. Det här med att vara modig. Så har ju någon sagt så här att modig kan man inte vara utan att vara rädd. Det är ju rätt så sant. För då är man ju inte speciellt modig om man är helt. Men är man lite rädd och tvekar lite, då är det modigt att gå ändå. Ja, Gideon. Då går vi in på det. Den tiden då Gideon levde så hade det varit de sista 7 åren väldigt tufft. Och man var förtryckt av midjaniterna. De hade, folket hade inte, det står, vi ska läsa här strax, men det står där lite innan. De hade inte lyssnat till eller följt Gud. Det var andra makter och krafter i deras omgivning som man följde. Och Gud försökte påminna om hur han gjorde när han förde folket ut ur Egypten. Vi kan påminna varandra om, men Jesus, han har ju tagit all vår skuld på sig. Han har befriat oss. Men det hjälpte inte att de påminner om det, utan de lyssnade inte ändå. Och jag tänker att i vår tid finns det ju också mycket av krafter som vill få kommandot över oss. Som vill att vi följer. Och jag tror att vi behöver vara väldigt vaksamma på det. Det finns väldigt mycket omkring oss som vill få oss att följa eller styras av allt detta. Och vi får massor över oss. Var noga med det, skulle jag vilja säga. Att välj vad du lyssnar på, ta in och se på. För att vi behöver ju Guds tilltal in i våra liv i mycket större utsträckning. Domareboken 6, om man vill slå upp. Och då har jag berättat det som står i början i kapitlet, så vi börjar ifrån vers 11. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde Abisriten Joash. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tappre krigare eller stridsman. Gideon svarade honom: O min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och vad är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte Herren fört oss upp i Egypten, säger de då. Nu har Herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa: Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom: O Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätt är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom: Jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man. Gideon svarade honom: Om jag har funnit nåd för dina ögon, så ge mig ett tecken att det är du som talar med mig. Gå inte härifrån förrän jag kommer tillbaka till dig och bär fram min offergåva och lägger den framför dig. Han sa: Det är Herren som säger. Jag stannar tills du kommer tillbaka. Visst är det härligt? Och Gideon gick in och tillagade en killing, likaså osyrat bröd och en efa mjöl. Därefter la han köttet i en korg och hällde spadet i en kruka. Sen bar han ut det till honom under terebinten och satte det fram det. Då sa Guds ängel till honom: Ta köttet och det osyrade brödet och lägg det på berghällen där och häll spadet över. Och han gjorde så. Och Herrens ängel räckte ut staven som han hade i handen och rörde med spetsen vid köttet och det osyrade brödet. Då slog det upp en eld ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet. Och Herrens ängel försvann ur hans åsyn. När Gideon såg att det var Herrens ängel sa Gideon: Ve mig, Herre Gud, jag har sett Herrens ängel och ansikte mot ansikte. Men Herren sa till honom: Frid vare med dig. Var inte rädd. Du ska inte dö. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herrens frid. Det finns kvar än idag. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Herren är med dig, du tappre krigare. Du kommer att rädda Israel ur midjaniternas våld. Ängeln besöker Gideon och han kallar honom tappre krigare. Han var en bonde i Ofra. Han var ingen soldat eller någon krigare på det sättet. Men det är nog på ett annat sätt Herren menar. Och han säger att Herren är med honom. Det är det centrala. Jag är med dig. Men Gideon, han är besviken på Gud. Det sitter djupt i honom. Jag har inte sett dig, Herre, på 7 år. Det är ungefär vad han säger. Och jag tänker att orden som uttalas av ängeln, det här tappre krigare, och det var menat att vara uppmuntrande. Men han tolkade det som något helt annat, för han känner något helt annat inom sig. Han kämpar med att han är besviken. Och jag tänker att han är så äkta med Herren här. Att han inte gömmer det. Han uttrycker sin besvikelse till den högste. Och Gud tålmodigt finns där med honom. Det säger något till oss som jag vill skicka med till er. Och som vi kan dela med andra också. Att Gud vill att vi ska vara äkta. Att det kommer ur vårt hjärta. Sen har vi ju också upptaget att öppna oss för det Herren vill göra i oss. Men där var starten. Så hans första tanke var, varför ska jag tro på det här? Om du här är med, varför har vi drabbats av allt det här som vi har drabbats av? Vad har du hållit hus? Vad är alla dina under? Det är ju hans första reaktion. Sen kommer den här tappre krigare och då reagerar han ju också. Det läste vi ju. Är det någon som har vers 15? 6 och vers 15. Vad står det där?
Han svarade honom: "O Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätt är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min faders hus."
Han kände sig så liten. Ungefär säger till Gud, fattar du inte vem jag är? Men tydligen tänker Gud något annat om honom. Han klart tyckte att uppgiften var tuff. Vem skulle inte göra det? Jag vet inte vad man ska säga om den första reaktionen riktigt. Det här, vad är du Gud och vad har du varit någonstans? Men det är i alla fall att han ger uttryck för att han upplever Gud som en svikare. Och att det får plats och att man kan göra det. Guds respons när Gideon tvekar på det här sättet och säger så här till Gud. Den kan man ju tänka två saker om. Jag tänker den ena, vad är det han inte ger respons på? Han ger inte respons på hans tvekan, hans frustration och hans besvikelse. Gud säger ingenting om det. Han låter det få finnas där bara. Men det han säger, det är det här: gå och bruka den kraft du äger till att göra det jag ber dig om. Det är viktigt, eller hur? Inte någon annan kraft eller någon större kraft eller någonting som inte Bengt klarar, som bara Peter klarar. Utan gå och bruka den kraft du har till det jag ber dig att göra. Det är att lyda. Och tro att Gud har kraften till det jag inte vågar tro på. Och så den här, det är jag som sänder dig. Säger Gud. Jag är med dig. Jag tänker ju direkt på psalm 23. Som i sitt centrum har, vadå? För jag är med dig. Den är skriven som en kiasm, centrum av alltihop. Det David vill säga i psalm 23, det är att Gud säger till dig och mig, för jag är med dig. Det är fantastiskt. Så uppgiften han får att rädda Israel ur midjaniternas våld, den var ju oändligt svår. Omöjlig. Eller hur? För en bonde ifrån Ofra. Hopplöst svårt för honom. Det går inte. Och ibland tror jag att vi tänker så om Guds ord till oss. Att vi tänker det Guds tilltal till mig, det är omöjligt. Sluta prata så, Gud. Nästan. Men Gud ber honom inte om det som är det omöjliga, utan han ber honom om att bruka den kraft han äger. För det omöjliga, det har Gud själv tänkt att han ska ta hand om. Han säger att det är jag som ska göra det genom dig. Han vill bara att Gideon ska bruka den kraft han har till att göra det Gud vill. Om vi tänker tanken att vi en natt drömde att en ängel satt vid vårt sängkant och sa: Herren är med dig, du tappre krigare. Ja, amen. Och så kommer kommentaren då: du ska rädda Västra Frölunda eller Göteborg ur självuppdagenhetens våld. Och då tänker man: ja, ja, nu går du väl lite för långt, herre. Kära ängel, det var lite för mycket. Ja. Och så är det ju att vi känner. Jag skulle vilja vi pausa lite här. För att du och jag ska få tänka lite. Vad är det du känner i dig när du hör Jesus säga till exempel till dig. Rakt till dig. Han säger: följ mig. Vad känner du då? Eller när Jesus säger: jag sänder dig ut att vittna om mig. Vad känner du då? Vad är det som väcks i dig? En liten paus. Och så får du tänka på det. Ja, jag vet det. Jag frågade lite om jag fick, men jag kan ju prata lite medan vi pausar. Så då säger jag till dem i radion: tar du liten paus här också och fundera på det. Vad finns din reaktion om Gud vill att du ska handla på ett sätt som kanske är något som du inte hade tänkt dig att du skulle göra? Som kanske är något som du aldrig, liksom, det kan väl inte jag? Hur reagerar du då? Ja. Kanske reagerar du som Gideon. Kanske upplever man att man blir rädd. Kanske upplever man att det här är bara för stort och jag passar inte för det här. Jag fattar inte, Gud. Hur ska du klara detta? Eller så säger vi: jag är för ung. Eller så säger vi: jag är för gammal. Eller så säger vi något annat. Utmaningen är här. Kan jag stilla mig och vara lyssnande och tänka mer, ha mer fokus på om det är någonting som Herren vill och som han ger mig i uppdrag till, än om jag ska klara det eller inte. Och Gud, han väljer ju Gideon trots all hans tvekan. Och det finns en ton som Gideon bär som jag tycker jag ser när jag läser texten. Det är att han älskar Herren. Han älskar Herren. Och han är öppen och ärlig inför honom. Och då tror jag, när vi är på det sättet, det tror jag sägs om David också, va? Hans hjärta. Då finns möjligheten för Gud att arbeta i oss. Öppen och ärlig, men att vi älskar Herren, det tror jag är så viktigt. Och som sagt, Petrus, han upprättades ju av Jesus genom att få bekänna: Jag älskar dig, Jesus. Jag är så tacksam, Jesus, för vad du har gjort i mitt liv. För att jag får ha en trygghet i dig. För att du har befriat mig från min skuld och min skam. Det tror jag är bottenplattan som gör att vi kan kanske våga också bli så öppna att vi tänker att ja, jag vill vara beredd att gå om du vill jag ska göra något för dig, Herre. Lite sammanfattning kring Gideon här då, även om det kommer mer. Det är att Gud hjälper honom att inse att rädslan inte behöver styra våra steg. Rädslan kanske vi inte blir av med, men den behöver inte styra våra steg, utan att kärleken till Gud får styra både vårt lyssnande och våra reaktioner och vårt handlande. Gud drar in Gideon i det här. Och det är därför det blir som det blir. Det står i första Korintierbrevet 1:26-31 om att Gud väljer den som är svag för sina uppdrag. Och det är ju mycket exempel på det i Bibeln, både gamla och nya testamentet, att han väljer den som är svag. Det är inte resurserna på det sättet. De bär Gud, att man är ung eller gammal eller känner sig obetydlig. Han väljer att det ska vara människor som har en svaghet. Och varför är det så? Ja, men det är ju så för att då blir Gud. Det blir synligt att det är Herren som är kraften in i det som sker. Och konsekvenserna av att jag vågar gå med honom. Så äran tillfaller Herren. Och det är ju viktigt. Men tillbaka till Gideon då. Det första han behövde göra efter att han har fått det här tecknet, att han upplevde verkligen att det var Gud som talade med honom, det är att han skulle riva ner sin fars Baals altare och hugga ner Asera-pålen. Det fanns ett altare byggt mitt i Gideons familj. Ett Baals altare. Åt en annan gud. Man lyssnade på en annan gud som formade deras liv. Den behövde ersättas. Att de bekände sig till Herren och inte till andra gudar. Och jag tror att vi behöver tänka på detta som makter och krafter i en kultur till exempel. Det finns makter och krafter. Vi behöver identifiera de makterna och krafterna. Vad är det de gör med oss där de trasar sönder oss och trasar sönder relationer och gör att det inte blir helt? Hur kan jag välja att sätta en plats här, Herre, är din plats. Jag vill ha dig här i mitt hus, i mitt liv, i min familj. De hade förlorat sin relation med sin Gud, familjen. Gideon var rädd för sin pappa, står det. Han var rädd, så han gick ju och gjorde detta, rev Baalsaltaret och Asera-pålen. Men han gjorde det på natten, för han vågade inte för sin fars reaktion. Men han gick ändå. Han kände sig inte stark, men han lydde. Och han gick och brukade den kraft han hade. Resultatet är ju fint på det sättet att det hände någonting där, för hans pappa Joash, han försvarar honom när folket i stan attackerar honom för att han har rivit det här. Men då plötsligt försvarar Joash honom och säger: är det inte Gud vi ska tillhöra och tillber? Och han försvarar sin son. Det känns som att här redan där börjar en upprättelse av familjen och relationen. Han var rädd för sin fars hus, men resultatet blev att hans far försvarade honom och ställde sig på Herrens sida. Nu då så stöter Gideon i basun och så kallar han samman från alla stammar soldater Och han får en här på 32 000 man. Wow! Nu plötsligt så är han ju någonting. Här kom ju en situation som är lite speciell. 32 000 man. Men för Gideon så startar en annan sak. Det är det här jag kallar Gideon-syndromet. Ulltapparna har ni talat om. För Gideon, han tänker så här. Menar du verkligen, Herre, att det är mig som du vill använda? Och jag tror han är livrädd egentligen. Han är ju ingen krigare han. Han är livrädd. Så han säger, om det verkligen är du, så bevisa det för mig. Dagg på ullen, men marken runt omkring ska vara torr. Då vet jag. Gud fixa. Okej. Okay. Jag vill vara helt säker. Jag vill vara helt säker, tänker Gideon. Menar du verkligen lilla mig som ska rädda hela stora Israel? Är det verkligen slag? Bevisa det igen, är du snäll. Och så vänder han ju på det. Dagg på marken och ulltappen torr. Då vet jag. Och Gud fixar det. Det här kan vi ju göra i ett visst mått. Men vi kan inte göra det hela tiden. Någon gång måste vi ju gå. Jag vet inte. Men det kanske är lätt hänt att man gör. Gud behöver bevisa hela tiden. Så det blir aldrig att jag går. Det blev två gånger för Gideon. Det var helt klart en förtroendekris. Tvivel. Kanske inte på Gud, men att han menar mig. Menar han verkligen mig? Ja, Gideon är ärlig och Gud är tålamodig. Så jag vet inte hur många gånger man kan hålla på. Men vi har ju inte änglabesök, men vi har Johannes 20 och vers 21-22. När Jesus andas på lärjungarna och säger han sänder dem. Han andas också på dig. Han gör det idag. Och han säger jag vill sända dig. Jag har uppgifter för dig. Du kanske inte vet vad de är nu. Men om du öppnar mig och säger ja. Och börjar be. Så vill jag visa dig. Det här med 32 man då. När han hade det. Så kanske man tänker. Man kanske får kraft ibland. Så tänker man nu fixar jag det här. Det är ju alltid fällan. Att man tänker nu fixar jag det här. Det som han har varit så rädd för innan. Men han har ju 32 000 man. Men då lär Gud Gideon en viktig läxa. Som är viktig för oss också att förstå. Att vi ska se att det är Gud som ska handla. Kraften är hos honom. Det är för många. Skicka hem dem som är rädda. Då lämnar 22 000. Det är ju rätt många som var rädda. 10 000 kvar. Ni är för många. Då får de dricka vatten. Så testar han dem. De som dricker på knä, de får skickas hem. Och då är det 300 kvar. Och mot en jätte här. Men det är detta som Gud vill att vi ska förstå. Jesus säger, utan mig kan ni ingenting göra. Eller det finns där, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min kraft, min ande, säger Herren. Det är ju viktigt att vi lär oss. Makten och räddningen finns hos Gud. Det fick Gideon försöka landa i. Så han ger sig iväg med 300 man. Så nu kommer vi då. Vad var det som hände? Vad var det Gideon och soldaterna, de här 300, gjorde? Har ni tänkt på det? Det är rätt så roligt. Alltså, soldaterna, de får ett horn, en kruka och en fackla. Var? De delas upp i tre avdelningar. Uppgiften var att de skulle se på Gideon och göra precis som honom. Liknar ju Jesus, följ mig och gör som mig. Först så skulle de stå på sin plats. De skulle inte yra omkring. Det kan ju också vara talande till oss. Stå där, jag är här, Herre. Jag är här inför dig. Det får ta lite tid, men forma mig. Gör mig redo, jag är här. Sen skulle de blåsa i hornet och ropa för Herren och Gideon. Sen skulle de krossa krukorna. Det var allt. Sen gjorde Herren resten. För när de gjorde detta, då blev det förvirring bland midjaniterna. De sprang hit kors och tvärs och så flydde de hela hopen. Vi ska ju inte överdriva vår roll, eller hur? Nej, vi ska bara göra det Herren ber oss att göra. Så Gideon, han var inte naturligt modig från början. Han var mer en rädd och tveksam man som Gud förvandlade till att bli en modig ledare. Tänk vad fantastiskt. Han är ett exempel på hur tro kan övervinna rädslan. Modet hos Gideon låg inte i att han saknade rädslan. Att han inte var bra, utan att han var villig att lyda Gud trots sin rädsla. En vanlig rädd människa var han, som Gud gjorde modig. Ja. Får man ha en paus för radio? Nu kan radiolyssnarna hämta en kopp kaffe eller någonting. Nej, det blir ingen lång paus. Men mycket är klockan egentligen. Ja, jag behöver nog inte hålla på 20 minuter. Men det här känns bra. Det är många lappar där som försvann. Ja, känns det bra? Gott. Så låter vi, står vi stilla lite. Så. Låter Gud verka i oss. Inte bara nu utan när vi går härifrån också. Han verkar i dig. Jag har tänkt på det sista där att jag skulle försöka uppmuntra oss. Man kan ju göra många saker för Herren. Massa olika saker för Herren. Men det finns ett område. Det är våra relationer som vi har. Med vår familj. Med våra grannar. Med våra arbetskamrater eller skolkamrater. Och våra vänner. Jesus, han hade ju ett driv. Att han älskade människor så mycket. Så han ville komma in till varje människa. Sökte det förlorade, ger det uttryck för. Och för att rädda henne. En djup kärlek fanns hos Jesus. Det finns ju Matteus 9, det här stället som jag säkert ni har läst många gånger. Om får utan herde. Och så slå upp det. Vad var det? Matteus 11? Matteus 9, ja. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Alltså, det finns så mycket kärlek och förbarmande och nåd hos Jesus. Och han ser vår belägenhet. Och det är större än bara att man mår dåligt. Det är ju att få bli frälst. Och så säger han till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han ska skicka ut arbetare till sin skörd. Och där tror jag att vi alla är med faktiskt. Och han, Jesus, ger oss uppdraget att fortsätta på den vägen han har börjat. Att söka oss nära människor och fram till människor. Att berätta om den nåd vi har mött. Och berätta om den försoning och det nya liv som finns i Jesus. Så jag har satt 3 punkter för den här vägen att växa i. Att få bli en budbärare. Att ta det uppdraget på allvar in i vår närmaste krets, om jag säger så. Vårt oikos, som det står i Apostlagärningarna 18. Inte bara min familj utan lite kretsen runt omkring. Då är det be först, bry dig sen. Eller bry dig om sen. Berätta om ditt behov av Jesus och berätta vem han är. Jag vill säga något om det. Be först. Jag tror att det är helt avgörande. Och inte så att bönen måste vara på ett visst sätt. Vi tänker att den är på ett visst sätt. Bönen kan bara finnas i våra liv. Att vi söker Herren med vårt hjärta. Vi söker hans kärlek. Samtidigt ska vi komma ihåg att han söker oss långt mycket mer än vi söker honom. Det för mig har betytt jättemycket. Och skönt, för nu har jag missat. Det har gått 2 veckor och jag har inte tänkt på detta. Men du, och så kommer du söker mig, Herre. Åh, vad fantastiskt. Jag vill också söka dig. Och att vi börjar att be för de som är förlorade, som Bibeln uttryckte. De som är vilsna och inte har något fäste i sitt liv, inte känner Jesus, fåren utan herde, de trasiga, de utan hopp. Tänk om de skulle få höra, alltså deras namn skulle få höras i våra böner lite mer. Att vi ber, och att vi ber uthålligt och idhärdigt och ivrigt för människor omkring oss som behöver finna en tro på Jesus. Tänk om det skulle vara så att det mer skulle fyllas i våra böner. Och den här värmen att önska att få vara till hjälp för någon vän att finna Jesus. Det tror jag att det skulle vara jätteviktigt för oss. Be och be för människor omkring dig. Det kan vara familj också, ju, naturligtvis. Och barn och barnbarn. Och så får vi be för varandra. Paulus i Efesierbrevet, han ber att de ska be för honom. Så att jag kan få vara ett vittne som du vill, Herre. Att vi får be för varandra. Att vi ska kunna föra människor till Jesus. Att vi får bli modiga på det här området. Först av allt, be. Och Jesus gjorde det. Han bad. Han gick undan hela tiden. Och det är i sin bön, tror jag, som han får kraften till att vara så utåtriktad som han är. När lärjungarna kommer och stör honom och säger att nu går vi till ett annat ställe, så att de också ska få höra evangelium. Ja. Jag tror att när vi ber för dem som inte hört eller inte funnit Jesus, då formas våra hjärtan av Guds kärlek till människor. Ha lite tålamod med det. Så ska det behöver hända något i oss. Sen har vi detta att bry sig. Och Jesus brydde sig. Och jag har tänkt på detta att han helade människor, rörde vid människor utan någon förväntan. Ja, om de ville så la han handen och så blev de friska. Och så sa han inte, nu ska du följa mig. Nu måste du, eller nu ska du, nu. Utan han bara visade omsorg och kärlek och gav hopp. Det tror jag är viktigt att vi förstår. Att det är en del. Om jag får hjärta för någon när jag har bett ett tag, så kanske man ska tänka det. Kan jag visa omsorg för den här personen? Sen var Jesus en expert på att ställa frågor. Det är ett tips också. Att ställa frågor. Han frågade ju, vad vill du att jag ska göra för dig? Eller vem säger ni att jag är? Jag tror att frågor är bra för oss också. Att vi ställer frågor till de människor vi närmar oss. Som handlar om att jag är intresserad av ditt liv. Det kan vara allmänt, men sen kan det också vara, liksom, vad har du för tro? Eller vad tycker du är viktigt? Och vad betyder i så fall den tro du har för dig? Kan du förklara den? Och inte gå emot och säga, ja, men jag tror att det är så här. Utan lyssna. Och kanske istället bekräfta, som Paulus gjorde i sitt tal i Aten. Bekräfta det som kan ligga nära varandra. Det tror jag är viktigt. Bry sig på ett äkta och sant sätt. Det tror jag är viktigt. Gud är ju där. För han söker varje människa ivrigt. Han är alltid där. Mm. Varför ska man göra så? Att man lyssnar och bryr sig och är intresserad. Varför ska man göra det först? Jag tror att Herren kan, det kan vara tillfällen då vi bara rakt på får vittna för en människa och det bara bang och så händer det någonting. Men inte för det mesta och inte i vår kultur. Varför ska man göra så? För då kommer inte den du möter i försvarställning. Den kommer inte i försvarställning. Och ju mer, när du har gjort det och ett förtroende finns emellan er, då kan ett öppet samtal växa fram. Ett sant och äkta där ni är intresserade av varandra. Har du visat intresse så får du intresse tillbaka. Då vill man lyssna på din erfarenhet. Och då kommer vi till den sista. Bekänn och berätta. Det är då man kan berätta hur viktig Jesus är för en. Man kan berätta vilket behov jag har av Jesus och det han ger mig, den försoning och förlåtelse som finns i hans. Jag berättar min erfarenhet. Men sen så fortsätter man ju, kanske inte i samma samtal, men vad är det som är mer viktigt att berätta? Ja, men vem är Jesus? Eller hur? Vem är han? Och vad har han gjort för oss? Att vi är älskade. Att vi behöver ta emot hans kärlek. Han älskar varje människa. Han älskar varje människa. Och vi lever i nådens tid, eller hur? Det sa Jesus tydligt. Det är nådens tid nu. Vi behöver bara ta emot hans kärlek och be Jesus komma in i mig. Det behöver ju folk också förstå. Du är älskad, men du behöver ta emot den. Du behöver ta emot den kärleken. Ja, be först, bry dig sen och sen bekänn ditt behov av Jesus och berätta vem han är. Till sist då, detta med att man kan känna att man tvekar. Det tror jag är väldigt verkligt för oss allihop, det är så för mig. Att man kan bli rädd också i vissa situationer. Och tänka hur ska det gå. Eller man kanske tänker att man inte vet var man är på väg någonstans. Men ta Gideon som exempel. Att tvekan, rädsla och besvikelse hindrar inte. Du kan ha det i dig. Och du kan dela det med Herren. Men om du ställer dig där och tänker det. Jag vill formas av dig Herre. Då är du på en resa. Som Gud älskar. Och där Gud vill välsigna dig. Nu ber jag en liten bön bara. Herre, tack för din godhet. Och att du finns här. Och här i vår värld, i vårt land. I våra sammanhang, vi som sitter här. Trasiga, söndriga. Ja, i alla sammanhang. Du finns där med din nåd. Och din barmhärtighet. Och din enormt stora kärlek. Vi vill bara lägga oss i dina händer just nu. Och tack för att vi kan få vara små och känna oss obetydliga, men att vi kanske skulle våga säga: Herre, här är jag. Använd mig som du vill. Sänd mig på det sättet du ser att jag kan vara till glädje för dig och för människor. Ja, Herre. Kom med din ande och rör vid vår framtid och våra dagar framöver. Och låt oss få tjäna dig och låt oss få kanske hjälpa en vän att se vem du är. Amen.
Amen. Oj, det där var fantastiskt att få höra. Vi har väldigt väl använt tid att komma till det här seminariet. Och alla som lyssnar via radion. Jag hoppas att det är många. Jag vet inte om det spelas in också eller bara. Det spelas in. Så då skulle jag vilja rekommendera att vi tänker mycket på det vi har hört här. För egen del. Men inspirera fler att lyssna på det här sen.
Kommer läggas upp på SIMs hemsida på något sätt.
Okej, det kommer på hemsidan. Så utöver det. Det är möten man kan se på och höra, så kommer det också finnas så man kan lyssna på det här. Jag känner att det här är jätteviktigt. Du talar om en hel armé egentligen som inte är igång än. Och där är vi kanske många till mans. Och jag tänker på nutiden också. Vi kanske har varit med om saker vi har känner här. Men de där två orden, följ mig, jag sänder dig. Alltså i den tid som är nu, från nu och framåt, så kanske det finns något speciellt av Guds ledning i den här tiden, i den här situationen. Tack Bengt och tack alla som har kommit hit. Tack.